Kylskåvalinde, en podd om invändningar.
Hej Jenny.
Hej Bob.
Vi ska prata en invändning till i den här podden.
Ja.
Ja, vilken har du på lyd?
Jag har en invändning som heter, eller som låter snarare, så här. Ja, men alltså, den här personen suger fullständigt musten ur personal.
Mm. Det är en ganska vanlig frågeställning i handledning, tycker jag.
Ja, och man brukar låta ungefär så uppgiven som jag. Liksom.
Ja.
Man är helt slut många gånger när den här invändningen kommer upp.
Ja.
I vilka typer av verksamheter brukar du stöta på det, om jag får börja med att fråga dig?
Alltså, det är väldigt mycket inom LSS, tycker jag. Mm. Jag har faktiskt en kompis som heter Daniel Rippon. Mm. Doktorerade för 3 år sedan i Newcastle.
Mm.
På stress hos personal.
Mm.
Och det han gjorde, det var att han dels gjorde studier med hår. Man tar hårprov för att mäta genomsnittligt stresshormon och sådana här saker.
Mm-hmm.
Men han gjorde också en stor sådan ground theory studie där han tittade på olika stressfaktorer i verksamheter och så. Og gjorde en fin model utifrån det. Men et af hans delresultat, som jeg tykte var helt roligt, det var, hvad er mest stressande for personal inom LSS? Og det mest stressande, det var andet personal.
Ja,
det er kanskje ikke så ovanligt, når man tænker efter.
Nej.
Og det næst mest stressande, det var personer, som pratar, som frågar samme frågor hele tiden.
Ja.
Det var liksom det mest stressande, man kunne utsættes for. Og det er jo ikke farligt eller noget.
Nej.
Men det är ju såna, det är såna, jag säger, när han tycker musten nu, det är såna saker. Han frågar samma fråga hela tiden. Han kommer hela tiden när han är i kontakt.
Just det, just det.
Och frågorna är oftast väldigt enkla.
Mm.
Vad ska vi äta?
Mm.
Köttbullar. Vad ska vi äta? Köttbullar. Vad ska vi äta? Köttbullar.
Mm.
Och det är ganska dålig kvalitet på samtalet, ska vi säga så.
Ja, ja. Ja, men precis. Mm. Det är min erfarenhet också, att det är just det här. Och det är till och med så om jag till exempel har en utbildning i lågaffektivt bemötande och jag frågar vad är det som är tufft och utmanande och vad höjer stressen hos er och så, här, så brukar ju det här komma liksom nästan på nummer 1 eller 2, väldigt långt upp på listan i alla fall.
Ja.
Tjat säger man ibland, eller liksom så. Men just samma frågor. Och man hinner liksom, man försöker att svara så bra och tydligt som man bara kan, och till sist så orkar man liksom inte, helt enkelt.
Nej, alltså jag brukar säga att sen börjar vi jobba med ryggen till.
Ja.
För vi hoppas sen pratar med någon annan istället.
Precis, ja. Precis.
Och då ska man förstå detta med sugarmusten nu. Alltså, jag tänker att, alltså, det är i alla fall min erfarenhet, att det handlar ju om personer som har ett väldigt utåtvänt personlighet.
Mm.
Vi har pratat om det förut i podden här. Men när man har det vi kallar en hög grad av extraversion, som är en personlighetsfaktor, då behöver man liksom, alltså personer utan autism eller utan särskilda behov som har detta, de blir oftast väldigt framgångsrika. Mm. Alltså, för de lyckas ju som skådespelare, musiker och liknande. Mm. För de kan vara i kontakt med många på en gång. På ett sätt som, alltså en introvert musiker är inte kul på konsert. Alltså,
nej,
så är det. Men en extravert kan bli, det blir väldigt kul liksom. Men har du det behovet, men utan att ha den här kompetensen, den sociala kompetensen, då blir det ju väldigt besvärligt. Och där har vi oftast den här, vi har i autismfältet, så upplever jag att vi har många som är väldigt introverta, och vi har många som är väldigt extraverta. Men vi har inte så många mitt emellan.
Nej,
och det är ju egentligen en normal fördelning i befolkningen, så att i befolkningen har vi få jätteintroverta och få jätteextroverta, och de allra flesta av oss är mitt emellan. Fast vi brukar ändå prata om det som om det är dikotomt, alltså som om det är två ytterligheter.
Just det.
Men i verkligheten är de flesta ju mitt emellan, och det betyder för de flesta av oss att vi kan tänka själv, men vi kan också tänka genom att prata med andra. Och ibland behöver vi en liten kombination av dessa. Mm. För att komma vidare i livet liksom. Då måste vi först tänka själv och sen ta upp det med någon annan.
Just
och de som är väldigt extroverta, de kan ju bara tänka i kontakten.
Just det.
Och de som är väldigt introverta kan bara tänka själva. Alltså, så de flesta av oss är mitt emellan.
Mm.
Men sen har vi den lilla faktorn att när vi blir stressade, då förstärks det här draget.
Mm.
Så är du lite extrovert och blir stressad, då blir du mer extrovert.
Just.
Du söker mer kontakt. Och är du lite introvert, så blir du mer introvert. Alltså drar dig undan mer när du blir stressad. Mm. Och där tänker jag att det är så pass stressande att ha de här svårigheterna. Så vi har nästan bara ytterligheterna.
Ja, det stämmer ju.
Alltså det, jag tänker det så. Och sen är det inte helt ut ytterligheter. Men vi har inte den här mellangruppen riktigt.
Nej, just
utan
det.
Vi har de som är mer för sig själva. Och vi har de som hela tiden är det gemensamma.
Just det.
Och hela tiden söker kontakt liksom.
Just det. För det kan också vara, det vanligaste upplever jag också, precis som du sa, det är att man har personer som ställer samma fråga om och om igen.
Mm.
Men det kan också vara personer som hela tiden, då, som man kanske då som personal beskriver, gör sig en anledning att kalla på personal.
Ja.
Att det knackar på personaldörren eller larmar på personalen så att de kommer till lägenheten eller vad nu är. Det känns som att man börjar liksom, men vi börjar nog misstänka att det är nog egentligen inte. Det är som att den här personen bara hela tiden hittar någonting.
Ja. Mm.
Så det är ju också en variant av det.
Ja.
Eller att när den här personen väl börjar prata så får man inte stopp på det. Så att personalen kan beskriva att även det kan vara en variant av att suga musten ut. Att, alltså nu vet jag att oj, nu trillar jag liksom dit. Nu fick brukaren syn på mig och nu får jag bara stå här och lyssna hur länge som helst. För det kommer pratas på in- och utandningen kan man tycka då.
Ja, om saker som personen intresserar sig för.
Ja, det är precis. Mm. Precis.
Ja.
Just det. Och det är nog faktiskt precis som du säger, att när vi kan tänka att det också är går lite, för det brukar inte vara konstant heller, det är det vi ofta kommer fram till, utan det är vissa tidpunkter, vissa perioder, oftast då kopplat till stress.
Ja, precis.
Även om det inte är det man pratar om, det man pratar om är det man gillar.
Ja.
Men det finns någonting som händer i livet eller ska hända som gör att, eller inte minst tidpunkt på året.
Ja.
Vi går ju mot en tidpunkt på året där väldigt många personer upplever en stress.
Ja.
Och det är jul och det är förväntningar och det är allt vad det nu kan vara. Till exempel. Men att det kan vara svårt att sätta det samman om man inte liksom sätter sig ner och funderar på varför pratar personen så mycket nu, eller varför är det så svårt att liksom...
Precis. Mm. Ja. Jo, absolut. Det så tänker jag också, ja. Och då ser vi suger musten nu, för vi som personal sitter då där och är fångade i den kontakten.
Ja, just det.
Jag jobbade på Kunskapscenter för autism i Danmark för många år sedan. Och där hade vi en kille, Åge, som jobbade där. Och han hade en Asperger-diagnos, han hade 40-50-årsåldern. Han var en klok gubbe, han kunde allt möjligt om allt möjligt. Många intressen och så vidare. Stora specialintressen kring bin och även datorer. Så han har jobbat med datorer sedan 60-talet. Liksom. Men nu var han där på ett sådant lönebidragsjobb och packade lite böcker vi sålde och sådana här saker. Men han kunde ibland komma och snacka. Och så började han bara snacka. Liksom. Och sen förstod jag inte han de här små cues vi har.
Nej.
Alltså, det är jätteroligt om man tar ett telefonsamtal. Där finns det sådana, man kallar det mikrosociologisk forskning. Där man går ner i detalj och säger, hur avslutar man ett telefonsamtal?
Ja.
För det kan bara avslutas om båda är överens om att det ska avslutas.
Just det.
Så är den ena inte överens, där kan du hålla på hur länge som helst.
Ja.
Alltså, och det är ju den situation han alltid hamnade i, för han var ju aldrig där att nu skulle vi sluta snacka.
Nej.
För han var ju en väldigt social person liksom, och snackade. Så jag fick ju lära mig att man fick säga, Åge, nu behöver jag jobba.
Mm.
Och då sa han alltid, tack för att du sa till mig. Jag har ju lite svårt att reda i det.
Ja, just det.
Alltså, men jag upplevde att för mig var det ju jobbigt första gångerna. För det innebar ju att jag skulle liksom avsluta ett samtal han inte var redo för. Och det skapar ju skam hos de flesta.
Ja.
Och skammen får vi när vi liksom upplever att, oj, det här fattar inte jag, fast jag borde fatta det.
Just det.
Men Åge fick ju ingen skam i det.
Alltså,
och det upplever med de flesta autister, de får ju inte skam i den situationen.
Nej, precis.
Utan
precis.
Det är ju ren information.
Just det, precis.
Alltså, sen är det vissa som ändå propsar på och snackar klart. Men då får man liksom säga, ja, men nu måste jag gå, för jag ska göra så och så. Och sen brukar det funka också.
Ja.
Alltså, men för det är svårt, det här med de små cues. Liksom.
Ja, det är det.
Och där ska personal ju lära sig att avsluta samtal, fast vi upplever det ohövligt och oartigt.
Just det.
tycker jag.
Ja, och det, ja, jag håller med. Och att man då, som du säger, att man får liksom lite grann gå emot det där som man själv känner, men så här känns ju fel, det känns nästan som att jag avvisar eller att jag, men det är precis vad man behöver. Och jag har också
och
den
erfarenheten.
Ja, och jag upplever också mycket erfarenhet av det, att det blir den här känslan av tack så mycket, då vet jag.
Ja.
Eller att man då, och att man har, jag brukar ibland ge som liksom tips eller verktyg att försöka testa. Vi har någon person som man upplever detta, att vi är helt slut. Vi liksom börjar nästan att liksom ducka när vi möter på personen. För det är ju så man liksom gör. Eller då försöker skicka ut lite små subtila sådana här signaler om att jag är, har inte tid just nu, kanske försöker gå lite fortare eller sådär. Och det brukar ju inte funka.
Nej.
Utan det blir ännu mer intensivare kontaktförsök. Va?
Ja,
och så att man lägger in att man har samtal, att man kommer en kvart några gånger om dagen under en period. Att man alltid vet. Att vet jag, och så har man en överenskommelse med vad jag säger när det är dags för mig att avsluta. Men nu har vi 15 minuter och sen kommer jag säga när det är en minut kvar.
Ja.
Och så kommer ju personal igen till dig klockan 3.
Ja.
Och det brukar ju funka alldeles utmärkt.
Ja, det minskar din egen stress också.
Ja.
Alltså det är ju det viktigaste. Alltså jag känner just det, att vi börjar jobba lite med ryggen till. Det är det jag brukar snacka med personal om.
Mm.
När vi blir stressade av detta, så börjar vi liksom att inte riktigt reagera på kontaktförsöken.
Nej.
Och det blir inte bra.
Nej, verkligen inte. Så det vi egentligen då vill försöka få mindre av, det brukar ju istället pika, eller i värsta fall så dyker något annat kontaktförsök upp som vi inte vill ha alls.
Alltså tafsa, det är väldigt effektivt.
Ja, visst är det.
Och det är också samma typ av personlighet som tafsa på personal, just för att man inte, det är det bästa sättet att få personal att reagera.
Ja, skrämmas, fram bakom, liksom, gömma sig och hoppa fram bakom någon dörr och liksom så här, bara vad som helst, bara jag känner att du ser mig.
Ja, precis.
Ja, visst.
Och där ska man förstå det, att extraversion betyder att jag går lite i upplösning när jag inte speglas.
Just det.
Så ni måste spegla mig.
Mm.
Det är liksom så man får tänka kring det.
Just det, precis.
Mm.
Mm.
Nej, jag tycker det är jättespännande. Vad ska vi säga, den dynamiken det är. Alltså nu är jag psykolog. Och här har vi då en funktionsnedsättning och en personlighetsfaktor och en omvärldsfaktor som spelar ihop.
Just det. Just
alltså det är ju jätteintressant för en psykolog. Alltså den bristande sociala förmågan som är en funktionsnedsättning, det stora sociala behovet som är en personlighet och en omgivning som har svårt att matcha det.
Just det.
Som en omgivningsfaktor.
Ja.
Och det kan ju också vara så, det behöver inte vara så, men personalen har ju sällan samma sociala behov som personen.
Nej, precis.
Alltså, och där, jag upplever tyvärr att en del av dem här, de hamnar då i en egen verksamhet.
Mm.
Fordi att de ställer ju till det.
Ja.
Alltså de ställer till det i de gruppverksamheter. Och sen hamnar man i en egen verksamhet där man har en personal. Och den personal som söker det jobbet är ju inte världens mest utåtvända person.
Nej.
Det är ju ofta den som är ganska inåtvänd som
just
tänker
det.
Jag ska inte ha kollegor när jag jobbar.
Just det.
Och det kan bli riktigt negativt.
Just det.
Alltså där blir det ju, det blir alltid bra. Så jag tycker det är väldigt viktigt när vi har en sån person att det är mycket möjligt vi upplever att vi inte ska ha honom i möblerade rum.
Mm.
Men då behöver vi ha personalen som en del av en personalgrupp i alla fall.
Just det.
Och det kanske är så om vi upplever att personen suger musten ur oss, att vi jobbar 2 timmar åt gången med personen.
Ja, precis.
Jag upplever ofta att just de här väldigt extroverta, de har inga problem med personalbyte.
Alltså nej.
Ny personal och vikarier, det brukar funka hur bra som helst.
Ja.
För det är ju nya spännande människor liksom.
Ja, det upplever jag med. Det brukar bli väldigt positivt i mottaget. För att man, det behöver, och jag brukar säga att vi behöver titta på hur mycket tid kan vi lägga med hög kvalitet.
Ja.
Mm. Och så fördelar vi ut det då på om vi kan varva på personal. För att det är viktigt att det måste bli kvalitet i mötet också.
Ja, annars blir det ju
liksom. Annars det andra räknas liksom inte.
Nej.
Ja, men vadå den här personen har koll på oss hela tiden och liksom springer bakom. Men det är inte kvalitet. Vi måste titta på stunder av kvalitet. Hur många kvartar kan vi få fram och börja där?
Fylla med bra kontakt. Ja,
och sen ett annat sätt kan ju vara att faktiskt fundera på men vad är det personen tycker om att prata om och vad ska vi prata. Jag brukar ibland tipsa om att ta fram små samtalskort som bygger på det som vi vet att den här personen tycker om att snacka om. För då blir det inte lika ansträngande för mig själv heller, för då är det liksom det är ett socialt snack. Vi umgås liksom via vissa förutbestämda ämnen som vi vet att den här personen tycker om att snacka om. Ja. Där kan man också bestämma hur många kort man drar och så. Ja. När det här, vi har snackat igenom de här fyra samtalskorten, så kommer jag att säga att nu behöver jag gå vidare, så kommer jag tillbaka.
Ja, det viktigaste är, det är bara att se till att man har det öppet så att det kan komma nya, så inte man bara snackar om det han intresserade sig för 15 år sedan.
Precis, verkligen.
Ja, men då upplever man snabbt när samtalet blir sämre. Alltså det blir samma meningar som kommer igen och igen.
Ja.
Då är det dags att fylla på med ett nytt område. Liksom.
Ja. Precis. Mm. Och en variant till faktiskt som det går upp för mig nu, där jag kan höra den här invändningen om att den här personen suger musten ur personal. Det är när man jobbar med personer som har mycket oro, som man tycker ältar, som pratar om problem och saker som tynger dem och oroar dem, och så försöker man som personal ge goda råd, som vi så himla gärna vill göra. Och så ger man, tänk så här, gör så här, och så möts man av, nej, det kommer inte gå, nej. Så man liksom nästan känner att man vrider sig ut och in.
Ja.
Och det, då kan det också vara att man landar i, så att där man det här 20 muster med, för att vad man än säger så säger personen nej, det kommer inte gå, nej.
Och just det ältade av gamla oförrättare.
Precis. Ja.
I autism är det en del som gör det. Och som utgångspunkt brukar jag säga att det hjälper inte att älta.
Nej.
Det är ingen bearbetning, utan det är en risk att det är rätt traumatiserat när man tar upp de här gamla. Så hellre egentligen snacka om någonting annat.
Just det.
Försöka, kan vi ta initiativ till ett bättre samtal.
Just det.
Och det här med kvalitetssamtal är överhuvudtaget intressant. Alltså, om vi är helt tillbaka till den personen, så säger, vad ska vi äta? Köttbullar. Vad ska vi äta? Köttbullar. Vad ska vi äta? Köttbullar. Superdålig kvalitet. Och orsaken till att det blir så superdålig, det är att personalen tror att det är innehållet vi ska gå på.
Ja, just det. Ja.
Alltså, istället för att tänka, jamen, varför frågar han samma fråga? För att han vill gärna fråga om något för att han får kontakt. 2, han gillar inte överraskningar.
Nej, just det.
Så därför måste man fråga om något man redan vet svaret på.
Ja.
Alltså,
ja, precis.
Autism är alltid
skönhet. Ja, men det blir ju så begripligt egentligen när man tittar på det så här. Ja, visst.
Och då behöver man ju tänka, vad skulle du äta? Köttbullar? Okej. Okay. Vad ska vi äta? Ja, vad var det vi skulle äta? Var det korv? Nej, det var köttbullar. Okej. Okay. Ja, plötsligt har vi fått en mycket, mycket bättre samtal.
Just det.
Och vi liksom tänker, hur kan jag hålla det här gående?
Mm.
För det är samtalets kärna, är inte innehållet, det är samspelet. Så hur långt kan jag få den fråga till att gå? Det är en liten lek man kan leka.
Just det.
Och den hjälper personal till att inte bränna ut. Alltså, för vi bränner ut på den frågan.
Just det.
Men när vi liksom, så tar det som ett, men det du kan göra, det är att du kan hålla den här boll i spel. Liksom.
Just det, du kan varva lite grann. För helt plötsligt får man fler verktyg än att bara svara samma sak. Att man kan testa och prova. Och
plötsligt blir det inte lika stressande.
Nej.
Och framförallt så blir samspel bättre för personen. Så det är inte säkert att det kommer lika många frågor. För man fyller ju ett behov.
Just det.
Och det tror jag är viktigt att säga. Att när vi pratar i den här personlighetsfaktorn, utåtvändhet, extraversion. Att det främst ska ses som ett behov.
Behov
av att vara i kontakt.
Och det här tänker jag också kan ibland vara att man kan fråga om vilken personal som kommer. Vem jobbar ikväll? Vem kommer sen?
Yeah.
Och vem jobbar i natt? Och vem jobbar imorgon? Och sen så går man tillbaka. Och vem kommer ikväll? Vem jobbar i natt och kommer imorgon? Men det är ju egentligen samma sak vi kan tänka där.
Yeah.
Att det är någonting som man... För ofta så blir det ju att personal kanske upplever, jag förstår inte personen och frågar, vi har svarat. Och faktum är att den här personen faktiskt har memorerat personalens schema. Så det är ju jättekonstigt att personen ska fråga hela tiden.
Ja.
För personen vet ju redan, men det stämmer ju väldigt fint in på det du beskrev där. Att det är ju inte så att jag frågar för att jag inte vet, utan jag frågar för att det är tryggt och troligen för att det betyder någonting. Det är viktigt.
Ja, ja.
Jag vill ju veta vem som kommer. Men det handlar ju inte om att jag på något sätt försöker ge sken av att jag har glömt bort. Jag vill bara prata om någonting som... Ja. Det känns tryggt och det är det här jag snackar om, och det är då jag undviker att få den här överraskningen på något sätt. Va?
Ja. Och då brukar personal svara.
Ja.
Alltså, för det kan de svara på.
Ja.
Det är mycket mer besvärligt om att ställa en fråga de inte kan svara på.
Just det.
Ja, alltså.
Ja.
Och som inte jag har förberett på svaret på, då blir det jättejobbigt.
Ja.
Men det hamnar vi oftast i, och då sätter vi upp bilder och allt sånt här. Liksom. Och sen kommer fråga, nästa fråga, men tänk om någon är sjuk då?
Ja, just det.
Ja. Så, jag brukar säga, men det brukar inte vara något problem.
Nej.
Nej, för han är sjuk, okej, okay, inga problem. Men det är inte det som, alltså det är igen, vi lyssnar för mycket på innehållet
just
istället
det.
För på funktionen i frågan.
Just det. Mm. Ja, men det är en bra. Jag tror kanske vi ska avsluta med det, för jag tänker att den går att lägga på flera olika. Så att inte fastna bara i frågan, utan tänka vad är det egentligen som
pågår här.
Pågår här, ja.
Tack för den gången.
Tack så mycket. Tack.